Han är segerns herre. Sjung halleluja. Det kan man säga är ett ganska bra sammanfattning av dagens predikan. Det är vad det kommer att handla om idag. Låt oss gå till en text i Hebreerbrevets första kapitel. Vi vet ju inte vem som har skrivit Hebreerbrevet. Det är ju lite extra liksom, ger en liten extra mystiskt skimmer åt den här texten. Vi vet inte vem som har skrivit den och vi vet egentligen inte heller exakt vilka som är mottagarna. Men den kallas för Hebreerbrevet för att det med största sannolikhet är judekristna som har tagit emot den här texten. Och vi läser från början. I vers 1 i kapitel 1 står det så här. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Ibland träffar man ju människor som har fastnat på något. Nördar som inte kan sluta prata om båten, trädgårdsodlingarna, surdegsbröden eller det egenbryggda ölet eller vad det nu än är. Det hjärtat är fullt av, säger Bibeln, det talar munnen. Och jag tycker det är något lite fint med de här passionerade människorna, även om det naturligtvis spelar viss roll vad som är ämnet för passionen. Jag gillar nördar och är nog i viss mån en själv faktiskt. När man läser Nya testamentet, då slås man av fixeringen. Överallt finns Jesus från Nasaret. Och vad de än talar om så hämtar de kraften, de hämtar näringen i berättelsen om Jesus. Vem är han? Vad har han gjort? Hur ska man se på världen när han nu är uppstånden och har stigit in i himlen? Det hjärtat är fullt av. Och de här nytestamentliga gestalterna, både författarna och predikanterna och vardagskristna, verkar upptagna med Jesus. Nya testamentet har en gränslöst hög syn på Jesus. Allt i hela historien, den bibliska historien, men hela mänsklighetens och världens och skapelsens historia har pekat fram mot Jesus. Och allt i hela världen, i hela tillvaron, den synliga och den osynliga, förändras i och med Jesus. Det ser inte riktigt ut så alltid. Vi kommer tillbaka till det. Men det är så. Förr, säger Hebreerbrevets författare, talade Gud genom profeterna. Hela Gamla testamentet igenom så talar Gud genom händelser, genom profetior, genom förkunnelse, genom människor, genom alla de där händelserna genom Gamla testamentet. Det är Guds tilltal till människan. Men nu, säger han, vid denna tidens slut har Gud talat genom sin son. Jesus är Guds tilltal till världen. Här får vi syn på Guds natur, på Guds syn på människan, på Guds barmhärtighet och på Guds plan med världen. Allt har sitt epicentrum i berättelsen om Jesus från Nasaret. Jag vet inte om du hajade till när vi läste den här texten. Notera vad han säger här. En parentes. Hur kan jag säga han om vi inte vet vem som har skrivit Hebreerbrevet? Va? Jo, därför att i hebreiskan så finns det en text som där grammatiken avslöjar att det med största sannolikhet är en man som har skrivit. Det är inte alldeles taget ur luften. Ja. Okej. Okay. Vad har vi fått i världen? Notera vad han skriver här då. I och med Jesu liv, död, uppståndelse och himmelsfärd så är den yttersta tiden inledd. Såg du vad det stod? Nu vid denna tidens slut har Gud talat till oss genom sin son. Här i berättelsen om Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd. Inleds den yttersta tiden. Här börjar den nya skapelsen. Även om det som sagt inte syns än. Gud, stod det i texten här, har skapat världen genom sin son. Jag vet inte om du har lurat på det där någon gång. Vad ska man tänka om Jesus innan berättelsen i julevangeliet? Var finns Jesus då? Paulus uttrycker det så här om Jesus, vem han är. Allt är skapat genom honom och till honom. Alltså, Jesus är skapelsens ursprung. Den ur vilken allt detta som vi ser har kommit till. Men han är också skapelsens mål. Allt är skapat för att ära Jesus. Och på det sättet är han början, ursprunget och upphovet till allting. Och slutet, den för vilken skull allting existerar. Är ni med? När allting inleds, när skapelsen, när tillvaron blir till genom Guds tilltal och Guds ord, så är Jesus där. Det kommer till genom honom och det kommer till och för honom. Det börjar med honom och det slutar med honom. Allt finns för att djupast ära Jesus. Han är den för vilken skull allting existerar. Och så säger han vidare i den här texten, han är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. I Jesus blev Fadern synlig. Ingen annanstans kan man se Gud så tydligt som i snickarsonen från Galileens landsbygd. Och denne märklige sann Gud, sann människa i honom, liksom, inte krockar men förenas allt vad Gud är och allt vad människan är tänkt att vara. I denne snickarson från Galileens landsbygd får vi reda på vilka vi är och vem Gud är. Han, säger Hebreerbrevets författare, bär upp allt i kraften av sitt ord. Världen finns för att Gud vill det. Du finns för att Gud vill det. Och allt detta bärs upp av Jesu ord. Och så säger han vidare här att han har renat oss från synden. Vi sa här om veckan, du behöver inte bära din egen skuld, din egen skam, din egen synd. Jesus har renat dig. Du kan komma till honom och lämna av dig det. Han har renat dig från synden. Och nu, säger Hebreerbrevets författare, sitter han, Jesus från Nasaret, på majestätets högra sida i höjden. Det här är supertungt i den första kyrkan. Det här kommer man till gång på gång. Man påminner varandra om att Jesus har trätt in i himlen. Innan Jesus lämnar sina lärjungar så säger han ju till dem så här. Du som är med lite på Bibeln, du har koll på det här. Men han säger så här i Matteus 28. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och så vidare. Han som är både Gud och människa. Som har besegrat all ondska, all djävulskap och död. Sitter från den stunden på hela universums kungatron. Det är inte så att han ska bli kung en dag, utan Nya testamentets järva påstående är att han är kung redan nu. Kan du tänka dig den här lilla, det är ju ganska små enheter med kristna i Rom. Ni vet brevet som Paulus skrev till romarna, kristna i Rom, romarbrevet. Så kan ju vi lätt tänka oss att det ser ut ungefär som det gör här idag. Men det gör det inte, kan jag berätta. Man tror att det finns ungefär 120 kristna i Rom när det där brevet skrivs. Och att de är utspridda på några små husförsamlingar som träffas hemma i folks vardagsrum. De gör det i skuggan av kejsar Neros palats. Det finns superlite som tyder på att Jesus är herre över allting. Allt tyder på att Caesar är det. Att kejsaren är det. Men Bibeln framhärdar i detta att Jesus inte bara ska bli herre utan redan är det. Vad är det de bygger det på? Jo, Jesus är i himlen. Alltså i tillvarons absoluta kontrollrum. Och han regerar där hela världen. En dag ska han komma tillbaka och fullborda det. Än så länge syns det inte fullt ut. Det får sina små glimtar. I det vi brukar tala om, det är Jesus som talar om Guds rike som bryter in. Det är därför vi ber för människor i varje gudstjänst. För vi tror att Guds rike som finns i den osynliga världen också kan bryta in i den synliga världen. När ni som sitter på rad 2 här går till skolan imorgon så går ni dit med som bärare av Guds rike. När en del av er andra går till jobbet imorgon så går ni dit som Guds rikets ambassadörer. Jesus sitter i himlen. Han har all makt i himlen och på jorden. Han är redan kung. Han är herre över alla herrar. Kung över alla kungar. President över alla presidenter. Är ni med? Och därför kan vi be för människor. Ja, men säger du, det händer ju inte alltid något när vi ber. Nej, därför att det här har inte spruckit ut i full blommen. Men det är redan ett faktum. Han är kung. Han sitter i tillvarons kontrollrum. Och han har all makt i himlen och på jorden. Han sitter, som Hebreerbrevets författare säger, på majestätets högra sida i himlen. Det där är tunga grejer. För oss så är ju Kristi himmelfärd kanske mest förknippat med andra saker. Typ långhelg, ledigt, påta i trädgården och lägga i båten och lite så här saker. För urkyrkan så är Kristi himmelsfärd, alltså inte helgen utan händelsen, den är avgörande. Den spelar stor, stor roll. Lyssna till hur centralt det här är i texterna. Jag bara citerar dem direkt på väggen här. Ty Romarbrevet, det är Paulus som skriver. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. Eller Efesiebrevet 1. Han, alltså Gud, uppväckte honom, alltså Jesus, från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Hör du vilken hög idé man har om vem Jesus är? I Filipperbrevet. Därför, för att Jesus har lämnat ut sig själv och tömt sig själv som en tjänare, har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Vi tar 2 till. Första Petrusbrevet. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida. Sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom. Ser du hur han talar om att det redan har hänt? Eller Uppenbarelseboken 1. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen. Va? Jag hade knappt kunnat säga det bättre själv. Härskaren över jordens alla kungar, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Det är stor och gränslöst liksom rik bild som målas av vem Jesus är. Men då är frågan, är han frånvarande? När Jesus träder in i himlen så är han därmed närvarande överallt. Den som är i himlen kan samtidigt vara närvarande överallt på jorden. Minns ni den där texten vi citerade nyss ifrån Matteus 28? Hur fortsätter den? Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesu himmelsfärd visar att Guds rum och vårt rum inte är så långt ifrån varandra. Vi behöver nog sluta tänka, eller sluta, men vi behöver åtminstone hitta andra bilder också för Jesu himmelsfärd än att den har med någon slags liksom planeter att göra. I ett judiskt tänkande så är himlen, den osynliga världen, alldeles intill vår med en tunn hinna emellan. Han sitter i den osynliga världen som härskare över alla kungar. Och han är därmed närvarande. De här två separata identiteterna, den synliga världen här och den osynliga världen här, de berör varann och möts på massor av sätt redan nu. Som sagt, det är därför vi ber för varann. Vi tror att den osynliga världen rör sig i den synliga. Och ändå, Jesus är närvarande och frånvarande på samma gång. Blir det inte mer än det här? Jo, det kan du ge dig på att det blir. En dag ska den osynliga världen och den synliga världen smälta samman. Då kommer Jesus tillbaks på ett synligt sätt. Och hela skapelsen, hela den skapade tillvaron ska smittas av den osynliga härligheten. Allt ska bli nytt. Så vad spelar det här för roll då? Genom hela Hebreerbrevet, som vi ju läste inledningen av här, löper uppmaningen, håll dig till Jesus. Lita på att ingen hjälper bättre. Lita på att inget hopp är större och starkare. Lita på att ingen frid är djupare. Och på tal om den lilla kristna gruppen i vardagsrummet i Rom under, ja men i skuggan nästan bokstavligen av kejsarens tempel. Svär inga trohetseder mot några politiska partier, mot något höger eller vänster eller i mitten, ismer, nationer, varken din egen hemnation eller någon annan. Svär ingen trohet mot några flaggor, ge dig inte åt nationalismen, det är en alldeles för liten dröm om världen. Alldeles för liten. Ingen annan är herre. Ingen annan är värd vår blinda lydnad och tillbedjan. Allt kretsar kring Jesus. Allt handlar om Jesus. Allt ska sammanfattas i Jesus. Allt kommer från honom. Allt är på väg mot honom. Allt existerar för att ära honom. Låt mig få avsluta med en berättelse. Jag tittade i mina utkast. Jag har berättat den här för 10 år sedan och tänker, då kan jag nog ta den igen. Den japanske soldaten Hiro Onoda. Han stred för sitt land under andra världskriget. Det var ju ett blodigt krig, inte minst för japaner. I 29 år, mellan 1945 och 1974, så gömmer sig den här Hiro Onoda i den filippinska djungeln. Han tror nämligen att kriget fortfarande pågår. Är du med? Han sitter där i djungeln från 1945 till 1974 och gömmer sig, för han lever med bilden av att andra världskriget pågår. 1974 möter han Norio Suzuki, som övertygar honom om att kriget sedan länge är slut. Löjtnant Onoda hade svurit trohet mot en krigsmakt som för länge sedan blivit besegrad. Han levde under en falsk världsbild med maktbalanser som inte längre fanns. Herr Suzuki kommer till honom i djungeln och så säger han så här: Löjtnant Onoda, ditt krig är slut. Du måste börja leva i linje med dessa nyheter. Jag skulle vilja upprepa det. Min vän, ditt krig är slut. Graven är tom. Jesus har uppstått. Han har trätt in i himlen. Det finns förlåtelse för dina synder. Och världens öde har vänt. Och det är dags att börja leva i enlighet med dessa enastående goda nyheter. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för den här ofattbart stora sanningen att du sitter på majestätets högra sida i höjden. Vi ber att du, helig ande, skulle måla det för oss så att det blir på riktigt. Att det inte bara blir en tom fras eller ett liksom påstående. Hjälp oss att röras av det och agera utifrån det. Tack för mina vänner här i kyrkan eller vid skärmen eller vid radion eller som på andra sätt lyssnar på detta. Herre, vi ber, ta allt större plats i våra liv och hjälp oss att ha blicken fäst på dig.